Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Is it rolling Bob, som de säger i skivbranschen i Amerika?
Helt otroligt.
Yes, it's rolling Bob. Får jag fråga, vem är du som ringer och stör mig nu? Kan du berätta det för mig?
Förlåt att jag ringer och stör mitt i pandemin. Det är Anna Björk som ringer här. Jag är din poddkompis. Jag vet inte om du minns mig. Vi brukade ha en jätteskojig podd tillsammans, Haverikommissionen, där vi liksom pratade pop och sånt.
Ja. Nej. Vad hände med den?
Ja, det är ingen som vet. Den har varit borta jättelänge, liksom i en slags pandemidvala.
Ja, men alltså det måste ju vara pandemibetingat, va? Alltså sista spelades in i maj, tror jag.
Mm, det var väldigt länge sedan.
Ja.
Men nu är vi tillbaka.
Ja. Är vi tillbaka? Är vi tillbaka på allvar, alltså?
Det stämmer som de säger. Ryktet på stan är sant. Haverikommissionen med mig, Anna Björk, och dig, Lasse Andrell, är tillbaka.
Är inte det underbart? Det är värt att fira med en fanfar om jag hade något att spela fanfarer på. Men jag kan ju... Ja, det blev inte så bra. Men det blev i alla fall lite av en fanfar.
Jag är jätteglad att vi är tillbaka. Jag har saknat dig. Dig. Och alla våra lyssnare.
Ja, jag har saknat dig och alla våra grubblerier och bizarra utläggningar om allt från gräsliga popskivor och underbara popskivor till gräsliga böcker och gräsliga människor i våran omgivning.
Ja.
Men vi kan ju berätta, vi har ju faktiskt träffats. Det har varit rörelser kring Nytorget där vi har... fikat, och sen har jag läst i media också att du har hängt rätt mycket vid Nytorget också på Södermalm i Stockholm och intervjuat författare, alltså nästan popförfattare. Moa Gammel Ginsburg, Anna, berätta om det mötet. Det var ju en helt bisarrt spännande möte att läsa om.
Vad bra, tack för att du tycker det.
Och en bra bok, spännande att läsa också, tyckte jag, för du har läst den också. Ja, jag har absolut läst den.
Hon har ju skrivit en bok som heter Gertrud.
Ja.
Som är en slags inspirerad eller parafras eller version av Hjalmar Söderbergs pjäs med samma namn. Men hennes är förlagd då till nutid och till svensk community i Los Angeles.
Eller hur? Det är rätt häftigt. Den förra var väl förlagd, alltså den förra var ju utspelas i Stockholm där något departementsråd, Gustav och hans tjej, trofé-tjej, och så var det lite konstnärstyper och hittan och dittan. Och nu är det Los Angeles precis när MeToo bresserar, eller vad fan heter det? När MeToo
bresserar,
ja, exploderar.
Precis. Och liksom i en filmvärld där. Ja. De är filmproducenter och manuskribenter och regissörer och sådär. Jag tyckte att det var en oerhört intressant bok att läsa. Jag tyckte att den var ett väldigt skickligt dramaturgiskt skriven. Och så tyckte jag att den tog så otroligt många grepp på det som liksom, kanske man kallar för MeToo nu för tiden då. Men orättvisor som har med vilket kön man har fått som att göra, och kvinnors ställning och utsatthet i jämförelse med männen.
Alltså jag kan ju som den förstockade lilla människa jag är inte se MeToo-kopplingen alls överhuvudtaget, för att jag tycker inte den handlar om, jag läser inte in det, den typen av händelser alls i den här, utan jag läser in mer kanske som du säger då, olika könsroller och, men den är ju extremt välskriven, alltså den är, innehåller ju den ena bättre formuleringen än den andra, och så att på det sättet så blir det ju en fantastisk läsupplevelse. Men den handlar ju inte om sexuella övergrepp eller sexuellt utnyttjande av människor inom filmbranschen. Det kan man väl inte påstå?
Nej, men de liksom totalt olika och orättvisa förutsättningar som kvinnor och män har. Och i det så används ju sex som ett, eller liksom kvinnan som sexobjekt som ett, eller kvinnan som objekt som ett. På ett subtilt sätt tycker jag absolut att det handlar om det, men kanske inte på ett snaskigt sätt överhuvudtaget. Men jag tycker att det är intressant som du säger. Jag tror att man läser den här boken, jag tror att alla har behållning av den, för den är väldigt välskriven och den är ju väldigt spännande.
Mm.
Men jag tänker att man kanske läser den helt olika beroende på vem man är och vilka erfarenheter man har.
Men du, alltså, hon sa ju i din intervju att det är rätt lätt att tolka vilka de här människorna, vilka människor den här boken egentligen handlar om, vilka de här är. Då skulle jag vilja veta vem Gabriel är i verkligheten, alltså författaren som grisar på lite, som hon, som skriver en bok om henne. Och det är ju tre män som hon ligger med, och alla vill göra böcker och filmer om henne, så kan man säga, eller hur? En producent, en författare och en regissör.
Vem tror du att det är då?
Jag vet ju inte. Jag kunde inte gissa det. Han sitter i akademin, står också.
Vad sa du?
Han sitter i akademin, står det i boken. I det här litterära verket.
Men det är ju väldigt spännande. Jag har inte gått den här, men det kan man ju göra och gå sin, så som man går när man lyssnar på Håkan Hellström och är liksom rockdetektiv. Här kan man liksom vara så här kulturvärldsskvallerdetektiv genom.
Ja, men säg vem det är.
Men jag,
du vet inte heller.
Sitter inte inne på svaren.
Oh.
Men vi kan
skönt,
väl ta emot.
För det kanske man inte får säga.
Men kan vi inte säga så här då? Vi tar ju jättegärna emot förslag från våra lyssnare. Vi får jättegärna höra av er till oss med förslag och idéer på och identifiera de olika personerna i Moa Gammels roman.
Bra. Den bästa scenen, en av de bästa scenerna tycker jag är när de spelar, när det är kräftskiva i Los Angeles och när de börjar bli allt mer svenskupphetsade och alla börjar dansa till Håkan Hellström och amerikanerna fattar absolut ingenting. Visst är det bra?
Ja, det är jättebra. Det är jättebra. Jag tror att
man kan se det framför sig.
Ja, det är väldigt filmiskt hela boken överhuvudtaget. Man kan kanske förvänta sig att det blir en tv-serie eller film av det där. Eftersom att det är faktiskt vad hon ju skriver ganska mycket till vardags annars också. Och jobbar med. Men jag tror att det var det kapitlet hon skickade in till förlaget också. Och fick kontrakt på just det med kräftskivan.
Bra.
Det är väldigt liksom väl fångat.
Innan vi börjar prata om musik, om det nu finns någon musik att prata om, så kan jag tipsa dig om en annan bok som innehåller en obegripligt bra skildring av också Svenska Akademin och hela händelsekaoset kring det. Och det är Claes Östergrens nya roman Renegater.
Renegater.
Det är Renegater. Bland det mest upphetsande jag har läst i hela mitt liv, kan jag säga.
Oj.
Och det är så bra.
Jag har ju ändå haft det här på tråden under sommaren, där du liksom har den här små prickarna som dansar där i Messenger när man skriver. De har ju liksom varit i ständig rörelse på något sätt över böcker du har läst.
Ja.
Åsa Lindeborgs bok till exempel och så vidare.
Där var jag också upphetsad. Ja,
ja, så, men det här var ännu mer upphetsad då.
Ja, men det är ju en beskrivning inifrån. Åsa Lindeborg är också en beskrivning inifrån, men det är inifrån Aftonbladet.
Ja, så det är inte lika exotiskt för dig kanske.
Mitt inne i gökboet. Nej, det är inte så exotiskt och det var värre än jag kunde ana. Men vi kan prata om det någon annan gång.
Finns
det
musik? Renegater.
Renegater, Claes Östergren.
Ja.
Ja, den är så bra.
Okej, men då ska jag ta och läsa den också då. Jag blev lite... Ja.
Men du,
låt oss inte gå in på det, men det här är ju en podd om pop.
Jag vet. men, på gott och på ont.
Ja, men ska vi prata om det? Därför att, någon gång när vi har suttit och snackat och sånt där också, så pratar man om vad är pop liksom? Vad är ens pop?
Eller hur?
Idag.
Exakt. Va? Det är
2020,
frågan.
Vad är pop?
2020 i september, oktober, vad är pop? Kan du svara på det?
Mm, det kan jag.
Nej,
det kan jag.
Det tror jag inte.
Nej, men vi har ju båda liksom jobbat med att skriva om musik så länge och bevaka olika musikaliska händelser, konserter, skivor, tv-program, allt det här. Som både på ett sätt liksom med digital utveckling och allt vad det har att göra med har tagit mindre och mindre plats i media, kanske blivit mindre och mindre av ett berättat, en berättad del av kulturen.
Mm.
Men sen har det också då kommit den här pandemin som liksom är oundviklig, som har gjort att det finns inga festivaler, inga konserter, knappt några liksom tv-program om musik heller eller någonting plötsligt. Och väldigt få artister vill ens släppa skivor eftersom att de inte kan turnera med dem eller liksom kapitalisera ordentligt på sin musik då. Som har lämnat oss musikälskare ganska liksom, med en ganska stor tomhet.
Är det därför det släpps så förhållandevis lite intressanta skivor? För att de vet att de inte kan turnera? Är det så?
Ja, självklart.
Håller folk inne inspelade skivor?
Ja, absolut. Det är jättemånga skivor som framförallt skivbolagen också väntar med att ge ut för att det är för dålig timing. Men sen finns det ju liksom en gräns. Hur länge kan man hålla på ett album som är en popskiva som då per definition ju är kontemporär och ska liksom komma, kanske vara lite så här för sin tid eller stilbildande?
Men ja, du menar alltså att tiden går så fort i den här popvärlden och utvecklingen sker så snabbt så att medan de sitter och väntar på att musikvärlden och pandemivärlden ska se normal ut så har deras inspelade grejer hunnit bli gamla.
Ja, men precis.
Daterade.
Ja.
2019 typ.
Nej, men tänk vilken jättedeprimerande tanke. Att det finns massor av musik som går direkt till papperskorgen för att det hann bli gammalt innan det ens nådde sin publik.
Ja.
Och liksom handlar om tema. För jag tror också, tänk att vi ändå har kanske förändrats under den här tiden. Så det som kändes som relevant i februari eller i december kanske känns som att det är 10 år sedan, liksom de tankarna som man behandlar på ett sånt album eller liksom den stämningen kanske känns som att det var 10 år sedan helt plötsligt för att det har hänt så mycket i världen sedan dess.
Men, då, men om man tänker sig så här att för att det kanske räcker med att de tar bort de elektroniska förvrängningarna på rösterna, autotunen, reverben eller flärpen eller vad vi brukar kalla det.
Mm.
Så kanske det låter supermodernt. Tänk om det är så enkelt. Mm. Nej, jag bara larvar mig.
Ja, det är ju bara önsketänker. Ja.
Ja, men jag tror att det är så. Men det är ju helt en helt förfärlig beskrivning av tillståndet i den där världen. Först, först dog skivbranschen som någonting man kan tjäna pengar på. Sen dog, och då skulle man tjäna pengar på konserter istället. Sen dog konserterna. Och kvar sitter de stackars artisterna och konstnärerna och producenterna och skivbolagsägarna och har inte fattat vad som har hänt.
Nej.
Det är otroligt tragiskt.
Ja.
Moment och, 23.
Och fansen, alltså, och publiken, alla människor som brukar gå på festivaler, lyssna på musik, alltså konsumera allt det där, de är också synd om.
Ja.
Ja, nej, men det är ganska mörkt ju. Det är klart att det har kommit så här roliga, intima spelningar på Instagram där man har kunnat vara interaktiv med Chris Martin eller en idol eller liksom sådär. Och massa innovativa grejer som spel i, eller liksom att Fortnite har konserter i sitt spel där man kan liksom flyga omkring samtidigt i några konfettibomber och så. Helt fantasifullt. Det finns ju, men det är ju en väldigt liten del av allting, eller hur? Och hela upplevelsen. Och
ja, men det blir ju bara ett surrogat eftersom konserter är ju en fysisk upplevelse. Det är ju inte någon skärmupplevelse.
Nej, men det är verkligen tydligt att det är så. Men jag fick frågan nyligen så här, men tror du att det blir Håkan Hellström på Ullevi 2021? De har ju skjutit
upp konserterna fråga.
Dit.
Ja.
Ja, och det är ju så här. Ja, nej. Egentligen tror jag kanske inte det.
Det är ju inte jättesannolikt längre.
Nej.
Det troliga, det var någon som frågade mig häromdagen. Blir det överhuvudtaget en fotbollssäsong 2021?
Ja.
Och det tyckte man ju var självklart för några månader sedan, men det är det ju inte.
Nej.
Om det var någon som sa att vaccinet kommer att vara klart kanske i april nästa år och sen ska det tillverkas i 19 miljarder doser innan det liksom verkar. Och då har det gått ett år till. 2022. Ja, ja. 2023 kanske den här krisen är över. Hej och hå.
Nej, men då kanske vi har fått ett nytt virus som vi inte har vaccin.
Är det sant?
En ny pandemi.
Ett värre.
Ja, ja. Så vi får se hur det blir med fotbollen och Håkan Hellström-konserterna. Men ett av de här albumen faktiskt som skulle ha kommit i våras och en av de artisterna som skulle ha åkt på en jättevärldsturné. Det är den amerikanska artisten Alicia Keys.
Ja.
Kommer du ihåg, jag var ju i LA i december. I december förra året var jag i LA och på en sån här lyssning på hennes skiva. Mm. Där hon själv var med och spelade upp några låtar och satt själv faktiskt vid pianot och spelade några av sina största låtar också. Och sen intervjuade jag henne. Och det här var ju liksom då inför att hon skulle släppa det här albumet. Men det är nästan ett år sedan nu.
Ja.
Snart.
Och då hade de spelat in det för ytterligare månader sedan. Så
att... Ja, men jag visst. Ja.
Men den har släppts nu, komma... eller hur?
Det har släppts nu, men det skulle ju kommit då liksom februari och sen i mars och sen i april. Och sen var det väldigt tyst hela sommaren och sådär. Och till slut så... Jag väntade ju med min intervju att den skulle publiceras, att den skulle komma när hon var här eller när skivan kom och så. Och den publicerades till slut i alla fall, för att det var så här, men jag kan inte heller vänta med en intervju i flera år.
Men då kändes inte... din intervju jättedaterad också, eftersom den inte ett ord sa som världskrisen, att hela världen höll på att gå under. Den detaljen hade du missat.
Ja, men jag var ju tvungen att skriva den som en spännande tidsresa tillbaka till innan vi visste någonting om vad som skulle hända sen.
Mm.
Och då kom jag ihåg, då tyckte jag att så här, Kobe Bryant dog ju precis innan, det var väl Grammy Awards som hon var programledare på.
Just
då var det.
Det
en stor grej, för då hade inte det hänt heller. Så det var liksom som att det hade hänt så mycket stora grejer, tyckte man då. Men nu känns det som att det har hänt ännu fler grejer.
Men dess. Hon dönade in där och var väldigt bra programledare, har jag för mig att jag minns.
Ja, det var.
Ganska speciell och spektakulär och rolig och sådär.
Mm.
Ja, just det. Det är en annan värld.
Känslosam.
Men vad tycker du om skivan då?
En helt annan värld. Skivan har kommit, den heter Alicia. Och jag är skitglad att den har kommit faktiskt. För att, som sagt, man har ju varit helt svältfödd på ny musik. Och kanske framför allt på en sån här liksom stor, påkostad skiva. Mm. Från en sån stor världsartist.
Mm.
Sen har jag väl gått och väntat på den lite väl länge kanske, kan du känna när den kom. Att den ändå faktiskt för mig kändes lite så här yesterdays news.
Men det är väldigt blandade musikstilar. Lite soul, lite reggae, lite hej och
Och väldigt, men väldigt poppigt allting. Ja, typ, med att det är väldigt poppiga varianter av alla de där genrerna, eller hur?
Men ändå med konstnärliga ambitioner skulle jag vilja påstå. Det är inte så vanligt på skivor överhuvudtaget att artister försöker liksom vidga ramarna för det de gör. För musiken och vad man berättar också. Hon berättar ju historier.
Verkligen. Hon berättar historier och hon försöker få in på sitt sätt. Alltså hon är ju väldigt engagerad, politiskt engagerad och liksom nästan, hon har varit liksom någon slags nästan aktivist för rörelsen som heter No Makeup, som handlar om att kvinnors rätt att kanske inte behöva se ut som sminkdockor på röda mattan, utan att ha en mer naturlig look. Och hon har startat ett så här camp, eller en organisation som ska främja kvinnligt låtskrivande och producerande. Så hon är liksom en väldigt engagerad person i många olika frågor.
Mm.
Och vill väl få in det, så det liksom finns ett världsförbättrande tema på den här skivan också ju.
Ja, och lite polisvåld får hon in mot svarta. Så att ja... Men hur bra tycker du att den är då? Tycker du att den är 3+, eller 4+, eller 5+, eller 2+?
Jag tycker att den är svag 4+.
Ja.
Det finns några låtar som jag gillar väldigt mycket. Bland annat låt som heter Authors of Forever.
Mm.
som är liksom väldigt enkel, uppdaterad soul, kanske man får kalla det. Men den är väl ganska avskalad och sånt där, men ändå väldigt liksom självklar i hela sitt låtbygget, som är en trösterik och vacker låt.
Men det är väl det bästa hon har gjort på ganska länge, är det inte det?
Ja, men,
jag skulle säga att det är en stark 3 plus i alla fall i min lilla värld.
Ja.
Jag har inte varit en stor fan de senaste åren. Men...
jag tänker mig att liksom, om man gillar Alicia Keys för mer av det liksom, verkligt souliga och så här, organiska, när hon sitter vid pianot och sjunger och liksom där under barnet eller liksom naturkraften, musikaliska naturkraften, då kanske man blir besviken på det här albumet, eftersom hon vill vara väldigt kontemporär. Hon samarbetar med massa olika coola personer. Och det är väldigt poppigt, men jag tilltalas ju av det. Jag tycker att det är mycket mer intressant och roligt när det är poppigare än organiskt souligt då. Men det är två svenskar som är med på skivan.
Vilka då?
Ludvig Göransson, vår...
ständigt denne Göransson.
Vår stora stolthet.
Ja.
Jag har skrivit en låt som heter So Good, och sen så är Snow Allegra med och sjunger på ett spår. Tänkte faktiskt fråga dig precis just det.
Snow Allegra?
Vem är det?
Ja, heter människan så på riktigt?
Ja, det är hon.
Aldrig talas om.
S-N-O-H.
Ludvig Göransson kan vi ju berätta för de som inte vet det, att han vann en Emmy i förrgår typ för en tv-serie, och sen har han vunnit 27 Oscar också för filmmusik. Han är ju Sveriges överlägset ledande kompositör, men Snow Allegra... aldrig talas om, ingen aning. Jag trodde jag visste allt, men det gör jag tydligen inte.
Det är ganska häftigt, för att hon är verkligen en sån doldis i Sverige, men rätt på en väldigt hög nivå i USA. Det är en svensk artist, och hon är också då verkligen, om vi nu pratar om soul, djupt begraven, vill jag på att säga, men nernördad i den scenen i USA. Oerhört säker sångerska.
Har hon varit med i Tensta Gospel Choir, förmodligen?
Det tror jag inte. Jag tror att hon har varit... hon är liksom... hon är mycket längre därifrån. Hon har varit i USA så länge. Prince lovordade henne och höjde henne till skyarna. Och de typ jobbade nog tillsammans till och med, tror jag. Hon var liksom lite hans senaste adept. Innan.
Men har hon ingått i sådana här låtskrivarkollektiv och försörjt sig på det sättet? Eller skriver hon själv? Har hon gjort den här låten?
Nej, hon är artist själv. Ja, hon har gjort album. Hon släppte ett album i år och ett förra året, tror jag.
Som du har lyssnat på och skrivit om och så.
Jag har intervjuat henne på plats i Los Angeles faktiskt. I en fet studio. Men hon är ett sånt namn som är jättestort och väldigt så här, respekterad i USA. Hon gör liksom, man satsar väldigt mycket på henne från skivbolagshåll där. Men hon har liksom inte alls slagit på det sättet ju i Sverige, åtminstone. Så att till exempel du vet vem hon är. Men hon uppträdde på, skulle säga att det var Petri Guld i år.
Jaha, men då har jag nog sett henne, ser du.
Men det är liksom stort att ha ett sånt stort namn som samarbetar med de allra största i USA, men som vi här, även musikintresserade, inte riktigt ändå har koll på.
Jag tror att när jag såg Petri Guld så blev jag ju så helt lamslagen i hela mitt själsliv och musikaliska liv, och hela min liksom kommersiella filter smälte när jag såg en bizarr artist som hette, om jag nu minns rätt, Monica Mack. Kommer du ihåg henne?
Jag såg inte hennes uppträdande, nej.
Jag tror att det var Petri Guld som var med. Och det var ju det var nog den mest malplacerade artistplaceringen jag varit med om sen tvn skapades. Den finns säkert på YouTube om någon vill kolla det.
Berätta.
Ja, men det var liksom en hej och hå-artist från Skara typ, med lite konstnärliga ambitioner, som lades in i Petri Guld. Petri Guld, vet ju du vad det är. Det är ju liksom den trendiga galan.
Den unga galan.
Nej, det här har jag inte riktigt förberett, känner jag. Så att jag borde kanske... jag är inte ens säker på att det var Petri Guld, men jag tror att det var det. Den brukar ju vara nere i en Göteborgsförort. Partille, ja. Och, ja. Nej, vi släpper det, tycker jag.
Vi, ja, vi går vidare.
Vi borde haverera, om inte så på oss själva, så borde vi haverera på någonting, ja, i musiken. Det här är en haverikommission.
Alltså,
varsågod och skölj, Anna. Har vi något haveri?
Ja, jag var tvungen att ta ett djupt andetag.
Ja, du är helt utmattad.
Oh my god, vi har ett haveri.
Va?
Alltså.
Oh.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag vaknar på morgonen och får press. Ofta så vaknar jag liksom, tittar på telefonen och har fått massa pressmeddelanden. Men, och den här morgonen behövde jag ingen kalldusch för att vakna. För att jag får meddelandet om Joakim Tåströms juveler. Och då pratar jag inte om några kroppsdelar.
Nej, kronjuveler. Nej då.
Okej. Okay. Joakim Tåström. Ja, alla vet väl vem det är. Behöver inte ens presentera honom.
Alla vet texter. Vem Tåström är.
Det vet de faktiskt.
Mm. Imperiet nu... Ebba Grön, med mera.
Mm. Med mera. Men nu är han även smyckesdesigner. Ja, tillsammans med Eva Attling.
Sluta.
Det är någonting så vidrigt som att hans texter liksom med budskap och liksom, ja, allt vad det innebär är nu då juveler som säljs av Eva Attling. Till exempel så finns det en ring som det står fan på. Det finns ett armband med texten "Det är ni som är de konstiga, det är jag som är normal." Och ett halsband som är beväpnade med vingar. Ja. Och du tänker i vad de här låtarna har betytt för många. Och vad de betyder och vad liksom texterna betyder och vad det ligger bakom. Och sen så tänker du, vem som kommer bära de här smyckena?
Ja, det kan man ana. Det är alltså tjejer i 17-årsåldern.
Nej, men...
nu missade alla stackars lyssnare din oerhört kränkta min. Och är det tjejer i 39-årsåldern? Är det vi talar om? Dina favoriter, ja. Mm. Alva, nej, men det är det vilka inte. Är det? Säg.
Det är ju de människorna som har tillräckligt mycket pengar på banken att köpa smycken med budskap som de tycker känns, liksom, känns bra att ta på sig. Men så fort de här människorna då, som kanske är övre medelklass, åtminstone, tar på sig den här rebellens, den här liksom arbetarrebellens budskap och bär dem på sina armar, så förlorar ju hela Tåströms låtar hela sitt värde.
Men ursäkta mig, arbetarrebellen?
Okej, okay, förlåt, inte
arbetarrebellen. Är Tåström en arbetarrebell?
Okej, okay. Ungdomens... rockpoet eller liksom utanförskapets
Nu är du ute på jävligt hal is, känner jag här alltså.
Ja, okay.
Kan du göra en klassanalys av Tåström? Det kan jag.
Ja, nej men vadå? Han är liksom den största punkikonen som vi har i Sverige och har liksom så här tonsatt ungdomars...
Men nu pratar jag klassanalys, utifrån. Anna. Det är, som du, det är sånt, såna saker som du är uppväxt med.
Ja. Tåström,
kommer, Tåström kommer från Rågsved, en förort till Stockholm. Men han är ju så pass gammal, han är 60 år tror jag. Hans pappa... Som angav familjens klasstillhörighet var yrkesmilitär, typ överste. Erkänna att din världsbild dog lite där.
Nej, den gör faktiskt inte det. Därför att Eva Attling berättar om hur hon, eller varför de gör det här samarbetet. Ja, och det är för att, nej, de är uppväxta på samma gata.
Är hon från Rågsved också?
Hon är från Skebo Kvarnsvägen.
Oh, ja, du ser.
Ja, så de var liksom, ja, kanske inte just grannar vägg i vägg, men de uppväxte på samma gata och kanske då, inte vet jag, ungefär samtidigt. Och de träffades när Eva Attlings band X-Models hade en spelning i Göteborg 1981.
Wow.
Tåström kom fram till henne och sa då, min son, att han hade köpt deras singel och tyckte att de var så himla bra. Men jag tror... Åström gick fram till henne och sa det. Kanske inte, liksom, hon har fortfarande alltid levt med att han tyckte att deras musik var så himla bra. Men jag tror att han kanske bara tyckte att hon var söt.
Som ja, han kanske... Ja, söt kanske hon inte var. Men, han, okay, kanske skulle, men han kanske ville beväpna henne med vingar. Det vet man inte.
Ja, men hur som helst... Tåströms klasstillhörighet hemma på Skebo Kvarnsvägen eller inte, så rimmar det ju liksom jättekonstigt tycker jag med hans texter på den här övre medelklassens middagar, klirrar med kristallglasen.
Ja, alltså,
det är så sellout.
Ja, men det är väl förmodligen jag minns ju de här, när två av oss sätter väl hennes stora hit, X-Models. De hade ju, de var på EMI och det var ju inte Tåström. Han var på ett independent-bolag. Och de, men det är klart, de träffades på spelningar. Och X-Models var, kan ju knappa. Men jag menar, Tåström umgås med Lars Winnerbäck. Och de håller väl ihop i den där lilla världen. Jag gissar att Eva Attling ville gärna göra det här och kontaktade honom. Och tyckte, att det fanns... Nej, men de ljuger ju hela tiden om hur saker och ting går till.
Vet du vem? Det är också Magnus Carlssons fel. För att tydligen så träffades de på en Weeping Willows-konsert som han gästade.
Weeping Willows heter det väl inte?
Nej, men sa jag det?
Weeping Willows. Nej, förlåt. Jag ska inte sitta här som
en jävla... Sa jag det?
Ja, du sa det, tror jag. Det lät så i mina febriga lurar.
Weep är sån här...
Det är ju Mälarhöjden Karlsson vi talar om alltså. Är det sant? Den Magnus Karlsson? Hammarby Karlsson?
Han har också svikit sina ideal.
Ja, jag vet. Men du, de träffades på ett kalas hos honom.
Ja.
Och då så...
Nej, på en spelning. Ja. På Mosebacke som Tåström gästade.
Ja.
Och då träffade de dem där, så började de prata om det. De tyckte det var så bra.
Då sa, tror jag att det var fint. Hon som frågade om hon inte fick göra en smyckesgrupp på hans bästa citat. Och då tror jag hon såg att det finns en marknad för Tåström-smycken. Tror du inte
det? Har hon nog rätt.
Det har
hon
väl också.
Rätt i. Men jag tänker att det här hänger ihop med pandemin också. Därför att det är så här, nu kanske inte liksom Tåström är den allra mest utsatta. Men det säger väl någonting om musikklimatet när artister måste gå och göra liksom silversmide istället för musik. Ja. För att kanske ha någon chans att tjäna pengar.
Det är ju sorgligt. Han har också spelat in en skiva. Jag nu läste att den spelades in Mallorca eller Berlin eller vad det var. Som inte är släppt heller, tror jag.
Nej.
Det släpptes ett mediokert livealbum med honom i somras däremot.
Mm.
Som ju inte var så bra.
Jocke Berg har också gjort ett samarbete med Eva Attling.
Såklart.
Om vi nu ska fortsätta prata om det. Jag tror att vi kanske redan havererat på det med någon så här hemsk not som man skulle ha.
Anna, jag måste få haverera också. Jag
jag
stöttar ditt haveri helt.
Tack.
Jag vill poängtera att jag har gjort också gjort en konsert med Eva Attling. Det finns bilder på det. Jag ska skicka en sån till dig för att se om du vill ha med den. Jag är ful och hon är snygg på den bilden som jag såg häromdagen.
Men hur är sångkvaliteten?
Dålig. Vad gäller oss båda, tror jag, man kan säga. Hennes dåvarande man spelade gitarr. Jumping Jack Flash krävde han att få spela.
Okay. Men vadå, så du har liksom en popkarriär bakom dig?
Självklart.
Popstjärna, men jag vill ju veta allt om.
Inte stjärna kanske, men
nej då.
Ja, det kan jag berätta om någon gång, om jag lyckas hitta bilden. Men jag måste få... Vi skiter i tiden nu tycker jag, och vi babblar på. Men jag måste få haverera på en sak som är skriande aktuell. Får jag det?
Ja, självklart. Det är därför snälla. Jag är här.
Jag hade lite som uppdrag av dig, och som jag också försökte genomföra, att jag skulle titta på en dokumentär om Paris Hilton.
Mm.
Och det var så jävla sorgligt. Den finns på YouTube kan vi berätta. Mm. Det var så jävla sorgligt och meningslöst och deprimerande. Och så att jag var tvungen att avbryta innan jag blev färdig. Jag förutsätter att inte den blev... Nej. Men jag måste ändå få haverera på den första delen av den.
Mm.
Vi kan inte ha en värld där vi släpper ytterligare en dokumentär om hur synd det är i alla de här framgångsrika människorna som åker runt och promar sina produkter och inte får vara i fred och inte vet ens i vilken stad de vaknar.
Mm.
Moa Gammel skriver ju om det i sin bok, att hon lägger fram en karta bredvid sig när hon sover på ett hotellrum under sin modellkarriär, för att veta överhuvudtaget vilken stad hon vaknar i när det är mörkt på hotellrummen. Paris Hilton är ju Sydkorea med alla sina sydkoreanska galna fans, unga tjejer som är helt tokiga så fort de får en mil ifrån henne så nära, och sen är hon helt deprimerad, och sen så ska man tycka att det här är på blodigt allvar. Det är som att se Avicii, dokumentären om honom, och det är som att läsa Åsa Linderborgs bok, alltså överkonsumtionens stora oerhörda kval. Att vara rik och framgångsrik är ett helvete. Men då måste blir filmen bättre, säger jag då, blir dokumentären bättre, blir det något annat budskap, eller fortsätter det bara i 1:45?
Nej, utan jag måste tyvärr ger dig liksom bakläxa, så du får liksom gå hem igen och fortsätta
bakläxa.
Titta på filmen. Ja. Heter det inte så?
Jo. Man vad händer då? Om. Berätta vad som händer.
Du får gå tillbaka, du får gå hem. Jag kan inte berätta vad som händer. Du ska gå
jo,
hem igen
och
titta
jag,
på
jag
film.
Jag klarar inte att titta mer på det här. Berätta vad som händer.
Men det är ju väldigt mycket spoiler för alla som inte har sett den. Och jag tänker att många av våra lyssnare inte har sett hela den. Så jag tänker inte berätta det. Men jag kan berätta att... liksom filmens kärna, eller vad filmen handlar om, är i den senare hälften. Den första håller jag med om handlar om det som vi har sett 1 miljard gånger.
Ja.
Britney Spears filmen tänkte jag väldigt mycket på också. Hon liksom lever i det där Swedish House Mafia-filmen. Och för all del, Keeping Up with the Kardashians. Valfritt avsnitt i princip. Men när man fortsätter att titta så kommer vändningen, och också det som hon då vill berätta med den här.
Det har varit ett övergrepp, har man ju förstått, på förhandspubliciteten, eller hur? Eller?
Ja, men hon berättar liksom en hel del annat också där. Kan inte du titta på det, så kan vi prata om det nästa gång? Jag tycker på allvar
en
att
ny
det är
läxa,
intressant.
Alltså.
Ja, okay. Du får en ny läxa
ja,
som är samma som förra gången.
Jag säger
fast
det
är liksom andra hälften av filmen. Mm. För jag tycker att det finns någonting där som är värt att prata om och som inte är det här. Och jag förstår precis vad du menar med liksom din kritik till första halvan.
Ja.
Och den är som liksom en så här introduktion till Paris Hilton som är onödigt lång. Därför att många vet ju, alltså de som vill titta på den här filmen vet ju absolut vem hon är. Eftersom om man liksom inte har levt under en sten de senaste 20 åren så har man ju kanske ett hum om det då, tänker jag. Eller man kanske var nyfödd då så kanske man inte vet det, men...
Du, jag har två andra ämnen jag vill ta upp innan vi snabbt
ja,
försöker...
Varsågod.
Har du någon relation med Anita Lindblom?
Nej, det kan jag inte påstå, men hon var ju från Gävle och där har jag ju varit några gånger. Eller hon bodde i Gävle.
Hon bodde, ja, och sen blev hon ju stjärna och sen flyttade hon till Frankrike.
Ja.
Och ansågs oerhört olycklig.
Ja, och hon ansåg väl sig själv där. Att hon var liksom inte välkommen i Sverige.
Nej. Hon var bitter på bland annat en flyttfirma som hade förstört hennes bohag.
Ja. Men, var det inte något brott som hade begåtts också? Med
det vet jag inte, men hon var ju en sån extrem stjärna. Jag tackade igår nej till att skriva en runa över henne i ett sånt här en månadstidning.
Ja.
För att jag har egentligen ingen relation. Hon har ju till och med lagt av i branschen när jag kom in i den för 100 år sedan. Men hon var, när man lyssnar på henne...
Det låter intressant.
Ja, men alltså, det är inte jag som ska skriva den då. Men man, om man... Hon var så otroligt en av de få slagersångarna på den tiden som var farlig.
Mm.
Hon blev svartlistad av Sveriges Radio för att hon gjorde låtar om att svenska flickor kysser med öppna munnar. Vad hette en av låtarna? Babsan, min gode vän, Lars-Åke Willemsson, har skrivit på Facebook, skrev han igår, om att när hon bodde på Mälardrottningen här och de hade gjort grejer, jobbade ihop på någon av de här teatrarna i Stockholm.
Han är kanske också från Gävle. Hon.
Eller hur? Han är från Skutskär, eller vad det heter, som ligger utanför där.
Mm.
I alla fall, då bodde hon där och då bjöd hon in grabbarna i balletten på lite eftermiddagsvin och hittan och dittan. Och blev hon så oerhört tänd på Lars-Åke Babsan Willemsson som försökte få med, släpa in honom på toaletten för att förgripa sig på honom. Men han lyckades antyda han i alla fall, stoppa det. Så det var en stentuff tjej, så kan man säga.
Mm, ja.
Och sånt i livet är ju alla låtars moder, skulle jag vilja säga.
Ja, men det kan jag verkligen hålla med om. Det var kanske vår favoritlåt att sjunga när man var liten och var på promenad. Alltså, vi sjöng alltid när vi promenerade när jag var liten. Det gjorde man väl när man inte hade någon telefon att glo på liksom, eller lyssna på. Den är grym att sjunga. Absolut så är det det. Men jag tycker faktiskt att så här, jag hade ingen aning om någonting om henne förutom den här låten innan. Men nu, när jag läst lite och när du berättar det här, tycker jag att hon låter som... väldigt spännande, eller liksom,
ja, men eller hur?
Intressant hela det ödet, mycket mer spännande än de allra flesta.
Hon var med i din favoritfilm En kärlekshistoria också.
Ja, dessutom, det vet jag faktiskt också att hon var.
Ja, nej, men hon var häftig.
Nej, men så kanske biografi över henne är man intresserad av.
Ja, den borde någon skriva.
Ja.
Kanske finns, jag vet inte.
Nej, kanske det.
Min sista fråga, mycket kortare ämne. Senast som pjäsen Gertrud av Hjalmar Söderberg spelades på Dramaten.
Mm.
Vet du vem som hade huvudrollen då? Vem spelade Gertrud? Anna Björk.
Ja. Det är otroligt.
Och där knöt jag väl ändå ihop säcken.
Det gjorde du. Men det gjorde
Anna
du
Björk utan H.
Ja. Vet att jag en gång var på Dramaten i syfte att intervjua Anna Björk. Och då inträffade det här. Jag gick ner, du vet, sceningången där. Vi gick in där i alla fall. Och så ringde de på henne. För att de skulle komma och möta mig. Och så skulle vi sätta oss någonstans där och intervjua. Och då så sa han som jobbade där, så ringde han till henne. Och så, nej, han ringde inte. Han ropade på henne i någon slags liksom, högtalarsystem. Eller liksom, i någon loge eller någonting. Och då så ropade han så här. Anna Björk. Anna Björk har besök i... lobbyn, eller vad heter det? Så tittar han på mig så här, frågar typ, vem ska hälsa från? Så jag var Anna Björk. Så jag sa, Anna Björk väntar på dig i lobbyn.
Surrealistiskt.
Det var roligt.
Det är också en filmscen.
Mm, det var det. Men precis, det är en skådespelerska som heter Anna Björk. Det finns det också.
Ja. Du,
ja.
Har vi kommit igång nu igen alltså?
Absolut, nu är vi tillbaka varje torsdag.
Bra.
Mm.
Så får det bli.
Ja.
Jag är så glad över detta, bli. Anna.
Ja.
Det finns ett liv även efter pandemin, även för haverikommissionen.
Det gör det, men nu är vi väl ändå i pandemin, eller?
Ja, men inte karantänen.
Nej, inte än så länge. Jag är väldigt pessimistiskt inställd till pandemin. Men vi håller igång ändå, eller hur?
Absolut.
Mm,
puss och kram.
Vi. Ja. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.